på tag i kärnan med sig. Och det ser jag fram emot. Så nu ska du få sjunga för oss, eller med oss, eller vad det kan bli. Nej, på fredag kommande jag, klockan 17.30. Tack och kväll. Och så ringer man till Lena och Anna. Så var det också.
Ja, hej. Jag heter Robert Granat och bor just nu i Jönåker. Om några dagar bor vi inne i Nyköping, men vi har bott på många olika ställen. Jag är härifrån egentligen, inte från Runtuna men från Nyköping. Flyttat runt, har nu hustru och tre barn och arbetar i Jönåker, beteförsamlingen där. Och sen halvtid också som lärare på folkhögskolan inne i Nyköping. Det skulle vara en alldeles för lång historia att dra om hur vårt liv har sett ut. Men jag vill börja med att säga att Gud har lett oss och hjälpt oss. Och det tror jag att han ska göra också nu när vi är tillbaka i Nyköpingsområdet. Någon av er kanske tycker det är tråkigt att det inte var så många här. Men jag tycker det är ganska bra därför att jag är en ovan solist på det här sättet. Jag sjunger inte ofta. Nu blir det så få vittnen som möjligt till det här. Så kanske inte det slipper ut bland folket i bygden att det var någon som sjunger här som inte kan sjunga. Vi får se hur det går. Jag tänkte sjunga ett par sånger för er och tillsammans med er. Och ni känner säkert igen dem. Vill ni sjunga med så går det bra att göra det. Den första, den är så här. Jag har problem med axeln. Så, nu. Jag har en sång inom mig, i hjärtat en melodi. Kärlek från Jesus strömmar nu emot mig. Än är du min sång, finns den inom dig. Låt den flöda fram in i din själ. Jag har en sång inom mig, i hjärtat en melodi. Kärlek från Jesus drömmar nu emot mig. Känner du min sång, finns den inom dig. Låt den flöda fram in i din själ. Sökt överallt efter sanningen, någon som kan ge mig svar. Varför är vi till? Var livets hemlighet? Lyssna nu på mig. Jag fann en som kände mig väl, innan jag ens visste vem man var. Jag har en sång inom mig, i hjärtat en melodi. Kärlek från Jesus drömmar nu emot mig. Känner du min sång, finns den inom dig. Låt den flöda fram in i din själ. Jag har sökt överallt efter sanningen, någon som kan ge mig svar. Varför är vi till? Var livets hemlighet? Lyssna nu på mig. Jag fann en som kände mig väl, innan jag ens visste vem man var. Allihopa. Jag har en sång inom mig, i hjärtat en melodi. Kärlek från Jesus drömmar nu emot mig. Känner du min sång, finns den inom dig. Låt den flöda fram in i din själ. Låt den flöda fram in i din själ. Låt den flöda fram in i din själ. Det där var en sång av Roland Utbult som tillhör mina favoriter. En annan favoritsång. Det är ju så att ju äldre man blir, ju mer konservativ blir man, säger folk. Nej, det kanske inte är sant. Men jag går tillbaka en hel del till de gamla sångerna som jag hörde när jag växte upp. Och en av dem är den här. Jesus är min glädje, Jesus är mitt allt. Därför vill jag leva som han har befallt. Inga andra vänner är som frälsaren. Jesus är, Jesus är, Jesus är min. Han är min vän. Jesus är min glädje, Jesus är mitt allt. Därför vill jag leva som han har befallt. Inga andra vänner är som frälsaren. Jesus är, Jesus är, Jesus är min. Han är min vän. Jesus är den sista och den största. Han är Messias, Herre är han. Och av alla är han den högste. Så hör din röst till lovsångs ljud. Jesus är min glädje, Jesus är mitt allt. Därför vill jag leva som han har befallt. Inga andra vänner är som frälsaren. Jesus är, Jesus är, Jesus är min. Han är min vän. Mästaren från Nazaret kallar. Han vill ge mening även för dig. Och Jesus Kristus säger till alla: du vän som strävar, kom till mig. Jesus är min glädje, Jesus är mitt allt. Därför vill jag leva som han har befallt. Inga andra vänner är som frälsaren. Jesus är, Jesus är, Jesus är min. Han är min vän. Han är min vän. Han är min vän. Innan jag sätter mig så ska jag sjunga en annan sång som betyder mycket för mig. Men den här är lite nyare. Den här lärde jag mig för inte så många år sedan. Jag kommer inte ihåg vem som har skrivit den. Men om du känner igen den så får du gärna sjunga med i den. Den är så här. Herre, din mäktiga hand formade himmel och jord. Efter din vilja blev världen till genom ditt eviga ord. Medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans finns allting liv av dig. Medan änglarna jublade av glädje tänkte du på mig. Bara du är Gud. Allting är skapat för att ära dig och för att förhärliga ditt namn. Har du skapat mig? Bara du är Gud. Långt innan jordens grund blev lagd fanns du. Evige Gud utan början, utan slut. Herre, du formade mig. Hela mitt liv äger du. Låt mina dagar behaga dig. Låt mig få tjäna dig nu. Och när sol gått ner för sista gången och tiden nått sitt slut, ska jag lägga min krona vid dina fötter, tillbe dig min Gud. Bara du är Gud. Allting är skapat för att ära dig, för att förhärliga ditt namn. Har du skapat mig? Bara du är Gud. Långt innan jordens grund blev lagd fanns du. Evige Gud utan början, utan slut. Evige Gud utan början, utan slut.
Yes.
Jag har fått en bibeltext till mig som vi hittar i Galaterbrevet, det första kapitlet. Och vi ska läsa de första 24 verserna i början av Galaterbrevet. Så ska vi stanna en stund inför det. Galaterbrevet kapitel 1, från vers 1 och till och med vers 24. Och jag läser från Svenska Folkbibelns översättning. Så kan du hänga med i din bibel där du sitter. Galaterbrevet 1, från vers 1 till vers 24. Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Jag och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger nu än en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Är det människor jag nu försöker få på min sida eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lag, så skulle jag inte vara Kristi tjänare. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag predikade inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude, hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den, och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än dem ivrade jag för mina fäders stadgar. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råd. Jag for inte upp till Jerusalem till de som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först 3 år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffar jag inte, bara Jakob, Herrens bror. Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud. Jag ljuger inte. Sedan kom jag till trakten av Syrien och Cilicien. Men jag var personligen okänd för Kristi församlingar i Judén. De hade endast hört sägas: han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Och de prisade Gud för min skull. Amen. Vi går till Herren i bön. Fader i himlen, i Jesu namn, tack för ditt ord. Tack Herre att ditt ord är levande och verksamt. Att det är som ett svärd som tränger in i våra liv, Herre, för att rena oss, hjälpa oss och helga oss. Jag vill prisa dig, Jesus Kristus, för ditt försoningsverk. Jag vill tacka dig att jag får vara ditt barn om nåd idag. Och jag ber om nåd, Herre, över mig och mina åhörare, att du ska få tala till oss. Jesus, vi behöver få möta dig överallt i hela vårt land. Här i Runtuna, Jönåker, Nyköping, överallt behöver vi få ett nytt möte med dig, Jesus. Och jag ber, Herre, att du ska verka genom ditt heliga ande och genom ditt ord idag. Möta med oss, föra våra fötter in på en ny livsväg, leda oss ännu närmare dig och in i din vilja, så att människor runt omkring oss kan komma till tro på detta underbara evangelium som vi har fått. Prisat vare ditt heliga namn. Och jag vill beda dig Jesus, förlåt mig allt jag kommer säga som inte är din vilja. Låt endast det som kommer idag ifrån dig träffa mina åhörares hjärtan och utverka det du vill i enlighet med din vilja. I Jesu namn. Amen. Amen. Guds församling, var den än finns någonstans och var den än kallas, har en skatt som är så lätt att glömma bort. Men det är den skatten som är den stora skillnaden mellan allt annat som kallas religion och sann kristen tro, om man nu kan kalla kristen tro för religion, men om vi använder det ordet oavsett vad vi tycker om det. Och det är den skatt som Jesus talar om när han säger att den som finner Guds rike, ungefär som en man som finner en skatt i en åker, så går han och säljer allt han äger och går och köper åkern för att vinna skatten. Alltså den är värd allting och den är den som gör skillnaden. Och den skatten som Guds församling har, det är den skatten som också gör att vi har något att erbjuda världen runt omkring oss. Utan den här skatten, vad den nu är, än är, vi kommer till det strax. Utan den här skatten så är vår verksamhet, det vi håller på med, alla kyrkor vi bygger, alla samfund, allting totalt meningslöst. Det finns en enda sak som bär upp hela relevansen i kristendomen. Då. Inte för att den liknar någonting som finns där ute i världen. Utan för att den är totalt annorlunda och röjer undan alla möjligheter för människor att bli frälsta. Förutom genom den här skatten. Nämligen evangeliet om Jesus Kristus. Evangeliet, det är det enda vi har att luta oss emot. Och ja, det har blivit så tydligt för mig de senaste åren. Jag uppväxt i en kristen församling här inne i Nyköping. Vi har bott på många ställen och varit med i många församlingar. Att detta är någonting som vi ständigt riskerar att tappa bort. Det är så mycket annat vi sysslar med som vi är intresserade av. Och jag ser tillbaka på min barndom och jag funderar på var är alla de här ungdomarna och barnen som en gång fanns med? De allra flesta av dem är spridda för vinden. Många av dem har avsagt sig tron. Man tror inte längre, säger man. Man lever där ute. Man bryr sig inte om Gud. Man struntar i det. Och jag har funderat under många år. Vad var det som hände? Varför blev det så fel? Och min slutsats är att ett problem var. Vi ställdes aldrig inför evangeliet som det är. Vi växte upp i en kristen miljö. Vi fick höra mycket om Gud. Men vi fick aldrig ställa sig inför frågan, har du omvänt dig och kommit till tro på Jesus Kristus? Det han gjorde på korset, är det ditt? Äger du det? Har du tagit tag i det? Förstår du vad det betyder? För det är det som är evangeliet. Och det är evangeliet som är det allra viktigaste. Allting vi gör, allting vi sysslar med ska handla om evangeliet. Att vi ska lära oss evangeliet är att vi ska få ut evangeliet till andra människor. Att vi ska hålla fast vid evangeliet. Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 15. Det allra viktigaste, säger han, när han kom till Korinth, det var, jag förde vidare till er. Kristus dog för era synder enligt med skriften, han uppstod på tredje dagen och han visade sig. Ni håller väl fast vid det? Annars var det meningslöst att ni kom till tro. Och det är så vi ska tänka också. Evangeliet är skatten, det som är värt allt annat. Och vad är då detta? Jo, han börjar här. Han talar om att Jesus Kristus i 3-4 versen har offrat sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Evangeliet är att det finns en som har gått i döden och burit våra synder på ett kors. Om du tar bort det så är kristendomen meningslös. Det finns inget. Vi kan tala om allt möjligt annat. Vi kan tala om kärlek, goda gärningar. Vi kan tala om allt möjligt. Men kristendomen står och faller med tanken på att Gud sände sin son som ett försoningsoffer för våra synder. Att han var ett ställföreträdande offer. Någon som gick in och bar straffet istället för dig och mig. Så att du och jag skulle kunna bli fria. Detta är kristendomens hela kärna. Dess stjärna. Och tar vi bort den så faller alltihopa. Som ett korthus. Och det är därför som Paulus brev till Galaterna börjar så annorlunda de andra breven. Han börjar med att hälsa dem. För det gjorde man när man skrev brev på den här tiden. De här epistlarna, de är brev. Antika brev. Och det började väldigt ofta med en hälsning. Och sen kom man till sitt ärende. Och sen hade man någon form av välsignelse i slutet. Det kan man se när man studerar det här. Men då ser man, här är allting så annorlunda. Först hälsar han dem och sen säger han, jag är så förvånad. Att ni har vänt er bort ifrån det evangeliet som ni har fått. När jag kom till er så predikade jag om att Jesus har dött och uppstått för era synder. Men nu vänder ni er bort ifrån det. Och så börjar ni tro på massa andra saker istället. Och orden här och texten är väldigt, väldigt dramatiskt. Det är som att Paulus är arg, han är upprörd. Det är som att han säger till dem, ni som grävde i åkern och fann den där skatten, varför har ni grävt ner den igen? Och sen har ni grävt upp en massa orena ben och eländen istället som ni håller på att syssla med. Gör inte så. Han går så långt så att han säger, om någon kommer till er, för tydligen var det så, väldigt vanligt på den här tiden. Kringresande predikanter. Profeter som gick runt. Och de kom till olika ställen och erbjöd sina tjänster. Här har tydligen kommit några stycken då. Som hade börjat att vrida på det här lite. Församlingen hade tagit emot evangeliet. Församlingen vilade på evangeliet. Så dök det upp människor som försökte vrida det här åt ett annat håll. Och det gjorde de troende förvirrade. Man förvrängde det man en gång hade kommit till tro på. Och vet ni vad som händer när sånt sker? Jo, jorden skingras. Vargen kommer för att riva jorden och skingra den bara. Även om vargen är förklädd till ett får så är det precis det som händer. Och det är precis det som händer här också. Det är några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Och det här måste vi som kristna vara uppmärksamma på. När det dyker upp företeelser, människor och sammanhang där evangeliet på något sätt fördunklas. När det inte längre är korset här som är det centrala. När det inte längre är att människor ska komma till tro på korset som är det centrala. När du och jag känner, när vi möter de här sakerna, att vi känner att vi förlorar glädjen och frimodigheten. Vi förlorar tron på att Jesus faktiskt kan göra under i människors liv. Då ska vi vara väldigt observanta. Det kan vara precis det här är frågan om. Några som vill skapa förvirring bland er och förvränga Kristi evangelium. Ta ifrån oss det finaste och det bästa vi har. Det som är grunden för vår frälsning. För ni vet ju hur det är. Vi kommer till tro på det här med Jesus. Och så är det en del som inbillar sig sen att sen går vi vidare till andra saker. Men så är det inte. Livet med Jesus börjar vid korsets fot. Och det fortsätter där. Och hur mycket vi än kan spekulera i när Jesus kommer tillbaka. Eller vad vi tycker om olika saker som är viktiga frågor. Men det är ändå det enda som är det viktiga. Skulle vi skala bort allt det andra. Då måste det här bli kvar. Han har burit min synd på Golgata. Och han lever. Han har uppstått. Och därför har jag ett evigt hopp. Inte på grund av mina egna gärningar. När jag var yngre så inbillade jag mig faktiskt det. Att, jo då, jag kommer till tro på grund av nåd. Men jag kommer att bli bättre och bättre och bättre. Jag kommer göra mindre fel. Och det vill nog Gud egentligen. Men jag inbillade mig det. Att det på något sätt skulle kunna göra min frälsning bättre. Så är det inte. Jag har insett det är ingen idé att försöka förbättra sig själv. Det är bättre att för varje blick in i mitt hjärta som gör mig ledsen över vad som finns där. Så ska jag titta 10 gånger på Jesus Kristus. Därför frälsningen börjar vid korset. Den fortsätter vid korset. Och när du och jag tillsammans med alla de heliga får tåga in i den nya Jerusalem. Då är det på grund av korset. Allt vi har gjort eller åstadkommit här nere på jorden. Det kommer att försvinna. Ingenting kommer bli kvar. Det enda vi har kvar, det är evangeliet om vår frälsning. Och därför får ingen ta det här ifrån oss. Varför, säger Paulus, varför är det här så viktigt? Han säger i 11 versen, jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Underförstått, detta är en gåva från Gud till oss. Det har ett gudomligt ursprung. Det är inte några lärda herrar som har suttit i ett rum någonstans och tänkt, nu ska vi starta en ny religion. Vad ska den handla om? Vi tänker så här, och så satte man ihop en slags programförklaring. Och så gick man ut med den och så lyckades man göra den populär. Inte alls. Det är Gud som har uppenbarat evangeliet för mänskligheten. Det är nämligen så, mina vänner, när vi läser Bibeln. Vi kan se det att redan när jordens grund lades så hade Gud tänkt ut det här. Han hade bestämt att genom sin son föra dig och mig till härlighet. Han såg vad som skulle hända, att människorna skulle vända sig bort ifrån honom och välja gå andra vägar, som Jesaja skriver. Vi gick alla vilse som får. 700 år före Jesu korsfästelse. Men all vår skuld lade Herren på honom. Det är av gudomligt ursprung. Och därför är det så viktigt, mina vänner, att detta är, nu ska jag gå in på en liten slak linje som jag ska balansera på här. Det kan hända att den kommer missförstå mig, men du får nog komma fram efteråt och ta mig i örat. Det är helt okej, det går bra. Evangeliet är ju naturligtvis någonting vi lär oss rent intellektuellt, eller hur? Vi kan prata om att Jesus har dött för våra synder. Vi tror att det är en historisk verklighet. Vi bekänner att han har uppstått. Och man kan skriva ner det där, för det är ju nedskrivet här. Det går att läsa om det. Men, och vi kan lära varandra det. Vi kan tala med varandra om det. Vi kan påminna varandra om det. Vi kan förklara det för varandra. Och vi ska sprida det. Och sprida glada bud, sjunger vi en sång till människor. Men, för att det här verkligen ska ta skruv i människors liv. Då räcker det inte med att det kommer in i huvudet bara. Det är viktigt att det kommer in i huvudet. Det är det. Därför att annars vet vi inte vad vi ska tro. Paulus säger på ett annat ställe. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Tron kommer när människor hör evangeliet. Man behöver höra och förstå det. Men det är någonting mer som måste till också. För att det här ska ta skruv. För det är inte bara en intellektuell fråga. Vad är det Jesus säger till Nikodemus den där natten när Nikodemus kommer dit och vi pratar med honom? Nikodemus kommer och säger, Rabbi, vi förstår att du är en lärare som kommer från Gud. Och då säger Jesus, han byter samtalsämne och säger, Nikodemus, man måste bli född på nytt. Någonting måste hända inne i människors hjärtan. Och det är precis det Paulus skriver om här. När han fick tag på evangeliet själv, vart var det? Jo, på vägen till Damaskus. Han var ju ute för att förfölja och utrota den kristna tron. Och där på vägen så stoppar Jesus honom. Hela hans liv slås i spillror. Han förstår, det här som de kristna har trott på, det är verklighet. Och jag har förföljt Guds församling. Och det blir en enorm omvälvning och omvändelse i hans liv. Och då säger han, eftersom evangeliet inte kommer från människor, säger han, jag har inte fått det eller lärt det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Och han säger längre fram att Gud beslöt att uppenbara sin son i mig. Det här är något annat än att bara intellektuellt förstå det. Man måste bli född på nytt. Evangeliet kommer in här, men det måste komma ner i själen och orsaka att du och jag blir nya skapelser i Jesus Kristus. Ett personligt möte med honom som hängde på korset. Varför? Jo, därför att han lever ju. Han har ju uppstått. Han är en verklighet. Och Jesus har lovat, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi behöver få in det här, höra det. Men det behöver hända någonting här inne också. Gud behöver sträcka ut sin hand och föda dig och mig på nytt. Gör oss till nya skapelser. Låta sin ande komma in i oss. Och som vi sa förr, att vi ska be att Jesus ska komma in i våra hjärtan. Det är alldeles sant, det är det han gör. Gud vill uppenbara sin son i oss. Han behöver bli en del av oss. Jesus Kristus sitter på Faderns högra sida och där ber han för oss. Men Gud vill också sända sin sons ande in i våra hjärtan. Och vad händer då? Då ropar den, Abba, Fader. Någonting måste hända och jag har landat i det. Jag kan ha fel. Det var det här som inte hände med mina jämnåriga när vi gick i Philadelphia inne i stan. Vi läste Bibeln om allt möjligt. Vi sysslade med allt möjligt. Men detta saknades. Jag dömer ingen av dem som var ledare på den tiden. Alla tider och stunder gör sina misstag. Och människor kommer tycka att vi gjorde misstag också. Så det är inte det det är frågan om. Men det var det som saknades. Evangeliet kom kanske in genom ena örat och ut genom andra. Men man blev inte född på nytt. Man höll emot. Det fanns annat som lockade mer. Och Gud är sån, han tvingas inte på någon av oss. Han lockar oss. Han säger, kom. Kom till mig. Men om vi inte kommer, hur ska det då kunna bli en skillnad? Man behöver bli född på nytt. Och det är det här, mina vänner, som behöver föras ut. För det är en annan sak som jag drar i en slutsats när det gäller vårt land. Jag hörde brodern här tala om situationen i vårt land, vårt folk, vår bygd, våra församlingar. Vad är det som behöver hända? Jo, det är några saker. Vi behöver få tag på evangeliet igen. Vi behöver förstå vad innebär det att Jesus dog för min synd. Vad var det egentligen som hände där på Golgatan? Han hängde där mellan himmel och jord. Och det var som kraft i det som hände så att han till och med frälste den ena rövaren som hängde på sidan av honom. Och när han uppstod på tredje dagen, besegrade döden. Det är fantastiskt. Det innebär att du och jag ska uppstå en gång. Detta är vårt hopp, det är det vi lever för. Människor där ute kan ta ifrån oss allt vi har. Men har vi det hoppet kvar, det är värt allting. Vi behöver få tag på evangeliet. Bli drabbade av det. En ny förkrosselse, mina vänner. Vi talar inte om det längre. Var finns tårarna? Och var finns frälsningsglädjen? Var finns det där hjärtat som upplever, mina händer är tomma, det enda jag har det att förlita mig på min Herre som bar min synd och som öppnar vägen till himlen för mig därför att han älskar mig helt oberoende av mina gärningar. Medan vi ännu var syndare, säger skriften, dog Kristus i syndares ställe. Och vi sjunger om Guds kärlek här, för Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Tänk om vi kunde få tag på det här. Bli drabbade av evangeliet. Det som gång efter gång har drivit fram en väckelse i vårt land och överallt på vår jord. Vänner, det är inte en ny kristendom vi behöver. Vi behöver inte en ny definition av kristendomen. Vi behöver en ny demonstration av den gamla kristendomen. Förstår ni vad jag menar då? När man definierar saker och ting, då talar man om vad det är för någonting. Jag har sysslat mycket med matematik i mina dagar, så att det är det man gör. Man bestämmer sig först, vad är ett heltal? Och sen kan man använda det till olika saker. Men det är inte det vi behöver. Vi behöver inte fylla kristendomen med något annat än det alltid har varit. Vi behöver hitta tillbaka till vad det egentligen är och få tag på det. Därför att evangeliet är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det är det här som kan förändra våra församlingar, vårt land, vår släkt, vår familj, allt det där. Att människor får tag på evangeliet. Det behöver ske. Och när vi har fått tag på det, då börjar vi uppleva att Gud utgjuter sin ande över oss och gör oss till hans vittnen. För om den här kyrkan och kyrkan i Jönåker och alla kyrkorna i Nyköping och alla små församlingar runt omkring ska fyllas med människor igen, Då behöver du och jag bli utrustade att gå ut och berätta för dem om Jesus. Hur ska de kunna tro om ingen förkunnar, säger Paulus i Romarbrevet. Hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska de kunna predika som inte är utsänd? Det här behöver vi uppleva. Vi behöver få tag på evangeliet och se att Gud sänder ut oss. Och det är väldigt viktigt, mina vänner, att vi förstår hur det här går till. 15 versen. Paulus skriver först om hur fanatisk han var. Han gick längre i judendomen, många jämnåriga sitt folk. Han skulle utrota Guds församling. Så får han möta Jesus. Och då säger han, han som utvalde mig redan i moderlivet. En annan sån här gammal sanning som vi behöver komma tillbaka till, det är, vänner, om vi är kristna, då har Gud utvalt oss. Ja, inte på grund av vad vi har gjort, utan genom sin stora nåd. Han såg dig och mig redan när vi skapades, när vi formades i moderlivet. Han har en plan för dig och mig. Han vill leda oss varje dag. Han har utvalt. Och så går han vidare. Han har också kallat oss. Eller hur? Han säger här, han kallade mig genom sin nåd. Jesus har inte bara en plan. Han har också kallat och utvalt dig. Han säger, jag har ett uppdrag till dig. Jag vill att du ska följa mig. Har ni läst i början på evangelierna som fantastiskt när Jesus kom gående på stranden och så möter han de där fiskarna. Och så säger han de där två orden som så många människor i hela världshistorien har hört och svarat på. Följ mig. Ja, men hur ska det bli med det här och det här? Och jag vet inte vad. Följ mig. Och det där ordet, det kommer tillbaka. Genom hela livet. Så kommer Jesus återigen och säger, följ mig. Han sa det till Johannes, lärjungarna, han kallade honom i början. Och sen i slutet av Johannes evangeliet så säger han till Johannes. När Johannes frågar, hur ska det gå med Petrus? Hur ska det gå med den där brodern? Hur ska det bli med det här? Det angår inte dig. Du ska följa mig. Och det är likadant med oss. Vi kan fundera, hur ska det bli med det här? Hur ska det bli med vår regering, vår riksdag? Bibeln säger att vi ska be för dem. Det är alldeles rätt, det är bibliskt. Men det stora är, följ mig. Jesus vill leda. Han vill använda dig och mig. Och så säger han utvalde mig, han kallade mig genom sin nåd. Och han beslöt att uppenbara sin son i mig. Du och jag vill få in Jesus i våra hjärtan och våra liv. Så att han helt får uppfylla oss. Varför då? Jo, för att jag skulle kunna predika evangelium om honom. Det där gäller bara pastorer, kanske någon tänker. Ni vet, det här med predika, det är inte i första hand att stå här. En söndag förmiddag. Verklig predika, mina vänner, det är när du och jag rör oss bland de som finns där ute. Delar med oss av det vi har fått. Att vi ger som gåva det som vi har fått som gåva. Att vi ibland med våra ord får säga, Jesus älskar dig. Och ibland får vi säga med våra liv att Jesus älskar människor. Vissa människor kan man vinna med ord. Andra får man vinna med sitt liv. Men verklig predikan, mina vänner, det är att du och jag, fyllda med Jesus, han som har kallat och utvalt oss, går dit ut, förlåt mig, och lyser för honom. Därför att ska människorna där ute kunna tro, så måste de få höra. Och de ska inte få höra bara om, jag raljerar inte, men det är inte bara våra vackra kyrkor och den fina gemenskapen vi har och vår verksamhet. Allt det där är bra. Det är inte första hand att de ska börja läsa eller att de ska be på ett visst sätt. Det är inte det. Allt det där kommer sen. Det de behöver höra, det är Jesus lever. Jesus har uppstått. Vadå? Jo, han dog på ett kors. Och Bibeln säger att vi människor var syndare. Vi hade vänt Gud ryggen. Men nu finns det en väg tillbaka till Fadern i himlen. Och det är genom tro på Jesus Kristus. Så enkelt är evangeliet. Det är det som behöver gå ut till människor. Och det är min bön. Att du och jag inte ska slösa bort mer av vår tid på andra saker. Utan hitta tillbaka till det här. Få tag på evangeliet. Det urgamla evangeliet. Utbedja oss kraft att förvara hans vittnen varje dag. Och få se igen hur kyrkor och kapell och hem fylls av människor som längtar efter Gud. Det som har hänt förr i vårt land, det stora väckelser har dragit fram, det är möjligt för Gud. Inte för dig och mig, men för Gud är det möjligt. Men han vill samarbeta med dig och mig. Han behöver oss inte. Det säger han. Det står i skriften. Han låter sig inte betjäna som om han behövde någonting. Men han vill ha med dig i sitt verk. För han har bestämt att det är från mun till mun, från lärjunge till lärjunge. En och en ska vinnas för hans rike. Genom att vi får dela med oss av det vi har fått. Att ge som gåva. Vad vi har fått som gåva. Och då kan det märkliga hända. Och det ska jag sluta med. För det har fascinerat mig ända sedan jag upptäckte det. Har ni läst i Apostlagärningarna om en församlingstjänare som hette Stefanus? Ni känner igen det namnet. Han var den första martyren, brukar vi säga. Han blev stenad. På falska anklagelser så stenar man honom. Och det är en otroligt dramatisk berättelse. Hur han ber, Herre Jesus, ta emot min ande, säger han. Och så somnar han in. Vi ska få träffa Stefanus en dag. Har ni tänkt på det? När vi kommer hem till himlen. Det är stort. Alla de här pionjärerna ska ju få träffa. Men vad som hände då, står det. En stor förföljelse bröt ut mot de kristna. Och alla utom apostlarna skingrades över ett stort område. De gick ut och överallt de gick fram så predikade de. Men vem var ledaren för den här stora förföljelsen? Paulus, som då hette Saulus. Den som var drivkraften bakom att förfölja de kristna överallt i hela det här området. Det är han som har skrivit det här sen. Och det här ger mig hopp. Vet ni, vänner, evangeliet har sån kraft. Att den mest förhärdade, ateist, Guds förnekare, förföljare av den kristna tron kan bli frälst. Och det märkliga är att man ser i apostlagärningarna att när Paulus sen har blivit frälst, då står det att församlingen hade då lugn och ro. Förföljelsen kom av sig därför att den som ledde den blev frälst. Och jag brukar tänka, det finns så mycket människor i vårt land som motarbetar våra församlingar och som motarbetar Guds rike. Jag ska inte nämna någon av dem. Men tänk, Gud har makt att frälsa dem. Han kan komma in i deras liv när de är mitt på väg mellan A till B i ett syfte att förstöra för de kristna så mycket eller något annat. Så kan Jesus uppenbara sig. Precis som han gjorde för Paulus på Damaskusvägen. Så de mest förhärdade kan bli frälsta. Och då måste jag berätta om en av mina favoriter bland pingstpionjärerna, Georg Gustafsson, som var pastor i Jönköping, Norrköping, många år. Sin ungdom, revolutionär, hade ett gevär stående i garderoben hemma. En lista med folk som man skulle skjuta när revolutionen kom. Och som de var ute och stal mat från bönderna. Och ledde rövare och söp och höll på. Han var fanbärare när en av de kommunistiska agitatorerna kom till ett ställe, Karta Dahlström. Och där står han. Men när han står där, mitt i sitt antikristliga verksamhet kan man säga. Därför kyrkan och församlingen, det avskydde han, hatade den som pesten. Mitt när han står där med den där fanan, så inser han helt plötsligt. Det här är inte rätt. Men han förstår inte kanske varför. Han började gå på möten, Frälsningsarmén. I början så hånade han allt som pastorn sa från talarstolen. Men mjukna allt mer. Och levde under en lång tid ett dubbelliv. De här gamla sångerna, vet ni vad en sång kan betyda? Gamla väckelsesångerna, han hade fått med sig stulet ett sånghäfte från Frälsningsarmén. Som han satt hemma och sjöng på nätterna när ingen hörde det. Och grät och bad. På dagarna, tuff revolutionär. Och på nätterna var han som ett barn. Det gick så långt att han stod på verkstaden då och svarvade där. Jag tror verkstaden hette Lundberg, slog någonstans nere i Jönköpingstrakten. Så står han där och gråter och sjunger de gamla väckelsesångerna. Och hans kamrater trodde att han skulle bli tokig. Men så till slut, efter flera års kamp, så ger han upp en kväll på ett väckelsemöte i Frälsningsarmén. Utkämpar han flera timmar lång bönekamp. Men reser sig upp och är frälst och förvandlad. Och får bli en person som får välsigna så mycket andra människor. Kunde Gud frälsa Paulus, som då heter Saulus. Kunde han frälsa Georg Gustafsson, då kan han frälsa vem som helst. Därför är det så viktigt, mina vänner. Vi håller fast vid evangeliet. Vi ställer oss till Guds förfogande. Så ska han använda oss till att vinna människor för honom. Och var inte förvånad om de som du får föra till tro är de som står längst ifrån. Därför att de är Gud extra intresserad av. Amen. Låt oss be och tacka. Himmelske Fader, tack för ditt ord. Tack för evangeliet som är Guds kraft för var och en som tror. Jag ber, Herre, att du ska gripa våra hjärtan med både ditt evangelium och din kraft. Så att vi får vara dina tjänare i en mörk värld. Men jag vill prisa dig för att du har alla möjligheterna på din sida. Och du kan röra vid den mest förhärdade och föra denna människan till tro. Det vill jag ära dig och lova dig och prisa dig för. Och jag ber att du ska hjälpa oss att vara trogna ditt evangelium och vara trogna i tjänsten för dig. Tack att du vill möta mig var och en som sitter här. I Jesu namn. Amen.